Idag är det första söndagen efter påsk. Eller som det heter i kyrkoåret, andra söndagen i påsktiden. Temat är påskens vittnen. Och jag ska ansluta mig till temat. Och titta lite närmare på några av dem som var med. Och som berättar om vad de har sett och hört. Vad berättar de? Och hur? Och hur tas deras berättelse emot? Vi kan ju utgå ifrån att det pratades mycket om påskens händelser. Präster och skriftlärda hade säkert sina djupa teologiska samtal. Och vanligt folk pratade om vad man själva sett och vad man hade hört att andra hade sett. Vad skulle man tro om allt det som hände? I Markus evangelium kan vi läsa en vers från 16 och 11 som säger någonting om hur de här berättelserna togs emot. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Här är det Maria från Magdala som tillsammans med några andra kvinnor har varit vid graven och fått veta att Jesus har uppstått. Lärjungarna tror inte på dem. Och vi kan förstå lärjungarna. Dels är kvinnorna vid den här tiden inte betrodda som vittnen. Och dels är ju det de säger helt osannolikt, otroligt. När Gud har något viktigt att berätta så väljer han vittnen som inte är betrodda. Britta Bolmenäs berättade att det var två kategorier människor som inte var betrodda vittnen. Herdar och kvinnor. Så när Gud vill berätta att Jesus är född så väljer han herdar som vittnen. Och när Jesus nu har uppstått så är det kvinnor som vittnar om det. Det var av en ren tillfällighet, en händelse, så kom jag att lyssna på ett radioinslag där historikern Dick Harrison svarade på en fråga om kvinnorna i den tidiga kyrkan. Och han menade dels att kvinnorna då var mer jämställda männen i kyrkan än i samhället för övrigt. Och dels sa han att just att Bibeln skriver att det var kvinnor som berättade om så viktiga händelser som uppståndelsen, så blir berättelsen mera trovärdig. För om det var så att man ville titta på någonting så skulle man inte låta kvinnor berätta om det. För då hade det åtminstone på den tiden blivit mindre trovärdigt. Men nu kan vi så här i efterhand med historikernas hjälp förstå att just detta, att kvinnorna och också herdarna lyftes fram som vittnen, det bekräftar egentligen Bibelns utsaga, Bibelns berättelse. Gör den mera sann. Ja, när Jesus förs till översteprästen för att förhöras, så står det att Petrus följde med på avstånd. Och i Johannes evangelium så berättar Johannes att en annan lärjunge följde också med. Och vi kan nog förutsätta att det är Johannes själv. För vid andra tillfällen när han skriver om sig själv så skriver han i tredje person. Det var en annan lärjunge, eller den lärjungen som Jesus älskade, och så vidare. Johannes är bekant med översteprästen. Så han följer efter Jesus ända in på översteprästens gård. Men Petrus stannar utanför. Och då talar Johannes med den här tjänsteflickan som vaktar porten. Och så får Petrus följa med in. Men flickan förstår ju att om Petrus kommer i sällskap med Johannes så är han också en lärjunge. Kan vi ana hur Johannes reagerar när han hör Petrus förneka Jesus? Jag vet ju bara hur jag själv reagerar när jag hör om framstående samfunds- och församlingsledare som faller och med sin handling förnekar sin tro. Vi kan säkert utgå ifrån att Johannes berättar för de andra lärjungarna vad han har varit med om. Och i gruppen sprids en misstänksamhet mot Petrus. Vem är han egentligen? Kan vi lita på honom? Ja, hur lärjungarna än känner och tänker så får Petrus ändå vara med. Och när kvinnorna kommer och berättar att Jesus har uppstått så är det Johannes och Petrus som springer till graven. På kvällen samlas lärjungarna bakom låsta dörrar, för de är ju rädda för judarna. Och Jesus kommer in till dem och hälsar dem frid. Men han säger också något som kan låta lite märkligt i sammanhanget. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Vad menar Jesus? Och hur uppfattar Petrus det som sägs? Petrus är ju förtvivlad över sitt svek och i stort behov av förlåtelse. Kommer han att vara bunden i sin synd om lärjungarna inte förlåter honom? Och kan han få förlåtelse av Jesus även om lärjungarna inte förlåter? I Matteus 18 kapitlet så berättas om kungen som vill ha redovisning av sina tjänare. En tjänare som hade en jättestor skuld fick den efterskänkt. Och när han kom ut glad för att vara skuldfri mötte han en som var skyldig honom en struntsumma. Och han krävde att få den tillbaka genast. Ja, han kan ju inte fällas i domstol för att han kräver sin rätt. Men det han gör är moraliskt förkastligt. Han har fått sin stora skuld efterskänkt. Då borde han visa samma barmhärtighet mot den som står i skuld till honom. Och när han inte gör det så ångrar sig kungen och straffar tjänaren hårt. Det är den som inte förlåter som blir bunden i sin synd. I Guds rike är allt ett flöde. Som kommer från Gud till oss och vidare genom oss till andra. Och så är det till exempel med välsignelse. Ni minns kanske Henry Kindbom som välsignade alla han mötte. Han gick till dansbanor och marknader och välsignade besökarna. Han stod vid Göta kanal och välsignade båtfolket som slussade. Ja, han välsignade till och med kungen. Att han välsignade alla betyder ju inte att han gillade eller accepterade allt vad människor gjorde. Han välsignade därför att han var välsignad. Och han blev välsignad när han välsignade. När vi välsignar Israel så betyder det inte att vi gillar eller ens accepterar allt som Israel gör. Vi välsignar därför att vi själva blivit välsignade. Och vi blir välsignade när vi välsignar. Förlåtelse, välsignelse, kärlek, nåd och barmhärtighet är alltsammans gåvor som vi får från Gud för att ge vidare. Det är pulsen i Guds rike. Ta emot och ge vidare. Ta emot och ge vidare. Det är Guds hjärta som slår. Det är en flod vars flöden, vars strömmar ger glädje åt Guds stad, står det i psalmen 46. Och det här har lärjungarna förstått. Och de är beredda att förlåta Petrus. Och han är välkommen i gruppen. Men man kan ändå ana en viss avvaktande försiktighet. Jakob och Johannes drar sig lite bort från Petrus. Och istället är det Natanael, lärjungen som är utan svek, som drar sig närmare Petrus. Ja, Thomas är ju inte med den här första kvällen. Han är inte rädd, så han gör någonting annat. Ja, vad han gör, det är det ingen som riktigt vet, och inte jag heller. Men jag gillar att fundera på det. Och utifrån det som berättas om Thomas kan vi försöka förstå hur han reagerar och agerar. Och det är i Johannes evangelium som Thomas beskrivs i några händelser. Och av beskrivningarna kan vi förstå att Thomas är mycket uppmärksam på omgivningen. Jag tänker på Thomas varje gång jag lägger in backväxeln på bilen. För då kommer det upp ett meddelande på instrumentpanelen där det står: var uppmärksam på omgivningen. Det var Thomas. Han ser när någon blir osäker eller mår dåligt. Och han är beredd att ställa upp även om det medför stora risker för hans egen del. När lärjungarna försöker hindra Jesus att gå tillbaka till Judén i samband med att Lazarus har dött, så är det Thomas som reder ut situationen. Han ser kanske att alla i gruppen inte är riktigt med på det här. Och han inser ju också att Jesus kommer att gå, även om inte lärjungarna följer med. Och Thomas säger att han är beredd att följa Jesus ända in i döden. Och han får de andra med sig. När Jesus inleder sitt avskedstal så märker ju Thomas snart att det är en del som inte riktigt fattar vad Jesus talar om. Och då vågar Thomas ställa en fråga. Ingen annan vågar, men Thomas vågar. Även om det skulle kunna se ut som att han ställer en dum fråga. Och när Petrus vill ge sig ut och fiska så tar Thomas risken att följa med Petrus fast han vet att han är vilsen och stukad. Thomas ser att Petrus behöver stöd. Ja, Thomas är omsorgsfull och orädd. Så vad är det som är så viktigt för Thomas? Att han avstår en bönesamling. Ja, på långfredagen har han ju varit med i det som sker och han har sett hur präster och skriftlärda, ja hela stora rådet, hetsar folket att ropa korsfäst. Men det är två rådsmedlemmar som inte står med i den skriande hopen. Och det är Josef från Arimatea och Nikodemus. De har dragit sig tillbaka för att förbereda Jesu begravning. Sabbaten är nära och de inser att det skulle bli allt för kort tid för en ordentlig förberedelse om de väntade tills Jesus hade dött. Det sägs i evangelierna att Josef och Nikodemus var lärjungar i hemlighet. Kan man vara det? Vi har några exempel i Gamla testamentet. Ester som kan rädda ett helt folk. Obadja som kan gömma 100 profeter undan drottning Isabel. Evedmelek som räddar Jeremia när han kastats i brunnen. Det är tre exempel på människor som inte basunerar ut sin tro men som när stunden är inne förstår att göra det som är rätt. Jag tror att detsamma gäller just för Josef och Nikodemus. Gud har förberett dem för att kunna genomföra Jesu begravning. Hade de tidigare öppet trätt fram som lärjungar hade de kanske uteslutits ur synagogan och förlorat förutsättningarna för att göra det som var deras livs viktigaste uppgift. Thomas förstår att de båda rådsherrarna har tagit en stor risk genom att ordna begravningen och öppet träda fram som lärjungar. Ja, de kan ju uteslutas ur synagogan. De kan förlora sin plats i stora rådet. Och de kan förlora sin sociala position. Thomas förstår att de kan behöva stöd och han söker upp dem. Thomas har ju hört kvinnorna berätta att graven är tom och att Jesus är borta. Och nu vill han veta om Josef och Nikodemus vet något mer om vad som hänt. Men de vet inte. De kan bara bekräfta att det var Jesus som de begravde. Och de har inte flyttat på honom. Om någon annan har gjort det så är det ju ändå konstigt att linnebindlarna och huvudduken ligger kvar i graven. Thomas och rådsherrarna är villrådiga. Och då gör de som vi alla borde göra. De vänder sig till skriften för att få svar. Och kanske börjar de med salmen 22, den som Jesus börjar citera på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, de läser salmen och så kan de ju se hur allt har skett nästan ordagrant efter vad som står i salmen. Det är hånet, smärtan, törsten och kläderna som delas upp. Salmen slutar med orden: han, Gud, grep in. Jesus avslutar med orden: det är fullbordat. Och Nikodemus och Josef förstår att det de har sett, det är Guds ingripande som fullbordats. Ja, tillsammans med Thomas så fortsätter de nu att studera alla profetior om Guds son. De skriftlärda har alltid tolkat detta som att det gäller Israel som folk. Och nu börjar de pröva profetierna mot Jesus, mot hans liv och lära. Och Thomas kan ju bidra med sin erfarenhet av att vandra med Jesus. Ja, det här samtalet drar ju ut på tiden, så Thomas missar den där samlingen med de andra lärjungarna. Ja, ibland kan det ju faktiskt vara viktigare med ett samtal med människor utanför församlingen än att delta i församlingens interna möten. När de skiljs åt så har Josef och Nikodemus kommit ytterligare en bit på vägen som lärjungar. Men frågan om Jesus har uppstått eller blivit bortförd har de inte fått något bra svar på. Båda alternativen är osannolika. De behöver mer information. Och så möter Thomas de andra lärjungarna som glädjestrålande berättar att Jesus kom in till dem. Och Thomas reagerar precis som de andra lärjungarna gjorde när de fick höra att Jesus uppstått. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Nej, Thomas behöver precis som de andra lärjungarna ett eget personligt möte med Jesus för att bli övertygad. Och så är det ju för oss alla. Utan en egen frälsningsupplevelse blir påskens budskap allt för svårt att ta in. Vi kallar Thomas för tvivlare, men alla tvivlade. Att tvivla innebär att stå inför alternativ. I tvivlet är vi fria att välja. I tvivlet prövas tron. Paulus uppmanar oss att pröva allt och behålla det som är gott. Och Thomas prövar alternativen och tar vara på det som är bra. Jag tar gärna rygg på Thomas och väljer som han gjorde. Amen.